Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Nu kommer attack ifrån Sugar Cane Hanover som går mycket, mycket fort tycker jag. Det är så fort så jag tror att Kallit kan få svårighet att svara. Sugar Cane Hanover vänder ut och in på fältet.
Startbilen är i rörelse till Svensk Travderby 1987.
What the horse, what the driver, nummer ett McLobel och John D. Campbell.
Mahaja la Suède, Mahaja s'est retrouvé, le retour, le comeback de Mahaja le 17.
Jag trodde att det var en av de bästa hästar jag hade tränat, för jag tolkade det på olika vis. Jag behöver inte misstolka det längre, för det här är den bästa häst jag kört och tränat någon gång.
Barenne, me gusta, me gusta, me gusta! Un classico, no problem! Barenne, facile, alla me!
Då har det blivit tisdag igen och dags för ännu ett avsnitt av Trott och Sports podcast. Dagen efter får vi kalla det. Lite grann, va?
Det kan man säga.
Ja, du får kalla det vad du vill.
Ja, hektisk dag igår och ett eftervårt, vad ska vi kalla det för, avslöjande grävjobb om lite dopinghistorier och om hur en stor travtränare i vårt land sägs hantera saker på ett sätt man inte får eller ska. Det handlade ju då om Jerry Riordan som vi fått in dels bilder på och dels stort antal vittnesmål. Varav en ville bli citerad och de övriga inte på grund av olika skäl. Så det var lite omskakande. Vad ska vi börja, höll jag på sig?
Ja, det är klart att reaktionerna blev stora, höga, våldsamma till och med. Samtidigt som många nu säger sig, det här har vi vetat om länge. De här bilderna har varit i omlopp här och var. De har funnits hos Svensk Travsport. Just de här bilderna från Groa när Jerry Riordan då står och slangar en häst. Nu försvarar sig naturligtvis Riordan att det fanns en veterinär på plats och att det bara var vatten och något annat som man stoppade i hästen. Det tror väl inte alla på, gissar jag. En del tror på det, inte alla. Men alltså jag har ju pratat med några stycken igår. Det är en boll i rullning, som de uttrycker det. Jag hoppas att den leder någon vart. Och det är ju det som är den stora frågan just nu. Det är rätt så meningslöst, även om det är ett journalistiskt bra jobb av Henrik här framförallt. Så det leder ingen vart, och är det ju bortkastad tid egentligen och möda. Och massa ovett från de som inte håller med.
Om man ska börja där då med hans försvar att veterinären var på plats. Så jag, min källa vet ju exakt vilka personer som var där. Så att, och ord står ju då mot ord. Men enligt denna källa så var det ingen veterinär på plats. Så har vi sagt det i alla fall då.
Det är ju pyrt, alltså ett missnöje som har pyrt, det vet vi om, och det vet ju alla om. Och det har ju pratats om det här länge, och att många i Halmstad vet om det men har blundat för det. Även tjänstemän på ST har fått tillräckligt med information för att på något sätt vidta åtgärder, men även där har det ju sinkats då, om jag har förstått rätt.
Mm. Ja, det är några delar i det här. Jo, jag tycker ju, ja, det var ju häpnadsväckande bilder såklart, men lite grann kan jag känna under dagen att vittnesmålen har kommit lite i skymundan. Jag tycker det är väldigt tunga ord från en förrätt anställd som ju vittnar om hur det hela sker systematiskt. Det är inget enskilt tillfälle, utan att det sker kontinuerligt i stallet i Halmstad. Och jag tycker det är nästan det mest anmärkningsvärda. Dessutom inte bara då vatten och vitaminer, utan andra tillsatser. Efter snabbjobb och med hög frekvens så att säga. Så ja, lite väl mycket fokus på bilderna tycker jag har blivit. Men ja, jag har all förståelse samtidigt för det.
Man kan konstatera att det finns hästar som gör insatser i loppen som inte är normala. Det är ingen tvekan om det. Vi skulle ju kunna rada upp några exempel om det var nödvändigt. Men hästar som har gjort något enstaka lopp och sen efter det, ingenting egentligen.
Ja, det är de här ojämna prestationer generellt som man alltid ju höjer på ögonbrynen. De har ju egentligen gjort också i många år, men att hästar kan... Att samma häst kan vara så oerhört ojämn i sina prestationer. Det är svårt att hitta något liknande i någon annan sport, i något annat sammanhang egentligen. Antingen är man ju oftast bra på något eller så är man inte så jättebra på något. Men det är sällan man är tokbra ibland och jättedålig nästa gång. Det är ju som när man spelar Yatzy och sånt där, när det är ren röta det handlar om. Men det här är ju riktiga prestationer. Och det är ju...
Döm inte ut kunskapsnivån i Yatzy. Det finns ändå bra och dåliga upplägg även där också.
Och det gör det för att inte säga max i Yatzy, där man kan hålla på och spela lite också. Nej, men jag tänker på det att som allting då i det här då, så ska det ju ändå bevisas. Och det är ju väldigt svårt för trott och sport att ta på sig hatten att bevisa det här. Om det är någon som ska göra det så är det ju ST. Och det är ju här man undrar nu, vad har man gjort och vad kommer man nu att göra? Om det är någon som ska kunna göra det och måste göra det, så är det ju svensk travsport själv.
Så är det ju. Sen skadar det ju inte om det finns människor där ute som orkar kliva fram och berätta vad de vet i ännu högre utsträckning då. Det har inte varit lätt att få människor att tala ut kring det här. Där då sägs förekomma hot och andra otrevligheter runt saken dessutom. Så det är ganska obehagliga veckor har det varit och jobbat med det här. Så jag hoppas inte att det stannar, verkligen inte. Så att,
alltså man skulle ju, som man gjort i USA, kunna koppla in polisen.
Ja, det är ju för det är det som är det obehagliga, att den här härvan som nu plockades fram i USA, det är ju finns inga positiva dopningsprov att peka på, utan de har bara blivit fällda på grund av avlyssning. Det är ju jäkligt obehagligt alltså, att de är så pass mycket före och har den kunskapen så de vet exakt hur de ska.
För att den moraliska gränsen för de som fuskar, jag säger inte vilka som fuskar utan de som fuskar, den går ju först vid avslöjandet. Mm. Inte förrän då så har de nått sin moraliska gräns.
Mm. Det var hopplöst frustrerande för de som ändå är rena att bli slagna av hästar som kanske inte då är det. Det måste vara enormt. Det såg vi ett exempel på här för ett par veckor sedan när Conrad Lugau då fick sitt berömda utspel, eller vad man ska säga.
Utbrott.
Ja, ska vi säga någonting mer om det eller ska vi gå vidare och hoppas att det, som sagt, lever ett tag till och lever rejält så att det händer någonting?
Ja, det är vår förhoppning. Mm. I alla fall min.
Vad har vi på den positiva sidan då sen... förra avsnittet, svårt att nästan ta sig in i den. Jag har en sån klump i magen jag haft hela dagen. Så det är svårt att riktigt tända till på sporten.
Det var lite kul i lördags när Stefan Persson, som har haft det jäkligt trögt i V75 under hela året. Det var ju många lopp utan han hade vunnit. Och så vann han båda de avslutande avdelningarna där. Det var ju lite kul.
Mm.
Och det var kul att den här Moses, som är lite ojämn har jag för mig, nu fungerar och var ruskigt bra alltså. Och Håkan K. Persson, brodern till Stefan, har ju köpt den just till hästägare. Så att det tycker man är roligt när det lyckas.
Mm. Brödra succé där, helt enkelt.
Ja, ja. Och så fortsatte han sen med Hipsteram, där heter den där. Ja, det tyckte jag var kul i lördags. Sen har jag... Söndagen där har jag sett för lite. Jag hade lite annat för mig på Breeders' Crown semifinalerna. Så där är jag offside.
Ja, det var ju enormt uppiggande i all denna bedrövelse i alla fall att se kära Honey Meras.
Oh.
Ja, hon är ju så gudabenådat förtjusande alltså.
Vinner de finalen också?
Ja, jag vet inte vem som ska kunna...
Nej, hur ska hon kunna förlora den? Det är väl den frågan man måste ställa sig. Hur ska det gå till för att hon inte...
Tyckte hon såg ännu finare ut nu. Nu var det jättebilligt, och så, eller ja. Jättebilligt, men ganska billigt. Och det är klart att hon skulle kvasta undan där, men hon såg ju enormt läcker ut alltså.
Jag skulle säga det, jag gillar ju verkligen 50 Cent Piece. Har ju lyft henne flera gånger och så det blir ju, det blir Henriks häst mot min, men jag tycker väldigt mycket om Honey Meras också. Robert Berg, det var ett spännande lopp med Robert Berg där. Han blev ju fast, eller han hade ju innerspår och kunde ju inte försvara sig där riktigt, utan försökte ju ta sig ut emot Kevin Oskarsson en bra bit där, och de gnuggade hjul, och det var, ja, det såg ju ut som att han tänkte fullfölja det där, men han gav sig och istället la han sig på rygg och drog, ja, backa runt allihopa. Alla såg i loppet, och sen tryckte han ju gasen i botten, och jag tycker nog att han körde bort henne lite grann där och bjöd in Loaded Maria. Men jag har så svårt att se hur 50 Cent Piece ska kunna... jag vet inte, Honey Meras skulle ju behövt gjort bort sig med galopp och kvala in som sista häst och fått spår 12 eller något sånt där för att det skulle bli spännande. Nu, det luktar ju spets. Jag förstår inte hur man ska slå Honey Meras. Det är ju det. Hur ska,
ja, men om man nu är ute efter spänning, då tycker jag att Irene kunde vara spår 12.
Ja, just det.
Ja, precis. Ja, allt för publiken.
Nu när hon har fått bra spår för en gångs skull, då kommer hon naturligtvis att göra bort sig.
Antagligen.
San Motör har gjort bort sig några gånger. Får han sin storloppsseger nu?
Hur ska han slå Önas Prins? Det funderar jag på. Hur ska han kunna slå Önas Prins? Alltså, ser ju bara bättre och bättre ut. Det var ju hur mycket han
kan ha. Vem har nu bäst spår av dem?
Önas Prins hamnade ju invändigt med spår 3 då. San Motör spår 4.
Ja, då behöver ju inte Björn riskera något och satsa från start, utan då får han ju försöka hitta en bra position. Ja.
Och ta ner Önas Prins utvändigt.
Det kanske, ja, sista 7, men det kanske inte går.
Det låter tufft faktiskt. Det. Jag blir inte litar inte heller på den rackaren. Den är ju som speciell.
Ja, och sen som Önas Prins kurva pekar ju fortfarande uppåt. Han rör sig lite bättre för varje start han gör. Jag har ju haft lite svårt att ta till med honom, i alla fall i början på säsongen, men ju längre den går, det är bara, jag får vika ner mig. Det är...
Ja, och han har ju förlorat ett lopp.
Ja, precis, och det var ju mot en skräphäst.
Ja. Ja, spännande nästa helg då i Eskilstuna, Sundbyholm, som ju som vanligt arrangerar finalerna där.
Ja, det är ju många, det var ju mycket igår, där på söndagen på Valla där, alltså bortsett då. Och vi ändå nämner Örjan Kihlström. Jag vet inte vad det stannade vid. Kvalade han in 9 hästar eller var det ännu fler? Det kändes som
jag tror alltså att han kvalade in 9 om jag hörde rätt. Ja, 9 av 44. Är det så?
Och han kunde väl egentligen inte kvala in så många fler.
48.
Ja. Kör han alla 12 loppen?
Jag minns faktiskt inte det.
Men alltså 48 hästar är klara för finalen och Örjan har 20. Se till så att 9 utav dem.
Nej, det är inte.
Det är rätt så.
Kan det vara ett, det borde vara ett rekord.
Ja, det tror jag. Det vem skulle ha kunnat slått det?
Nej.
Bara han själv i så fall.
Ja. Alltså, just de dagarna sov han inte i alla fall.
Nej.
Som man ibland beskylls för.
Ja.
Nej, han missade väl.
Och ändå var jag ju någon struken då. Brambling var ju struken, så han körde inte alla lopp.
Han missade ju med 2, va? Bankwise Ass och Erin Sett.
Tänk att vara de två. Nu Sett spelar ju kanske ingen roll där, men var den som... Det här var den enda jag brände. Ja, det...
ja, man ska inte skratta. Det är tufft för dem. Det var inte så. Men nej, men som sagt, om man nu ska bortse från Örjans insats där, eller prestation, det är svårt att göra det, så var det ju flera hästar som var bra igår. Det var ju, men då, man kom in på Örjan igen då, både då naturligtvis Francesco Sett som slog, efter fick ju ett bättre lopp än den här Jörgen Westholms Global Concept som ju gjorde ett fantastiskt lopp också, men det var liksom ändå inte hårt kändes det någon gång, och när man lyssnar på Daniel efteråt så Francesco Sett hade de ju tagit ner inför den här starten. Det var liksom inte, det var ingen maxläge nu, utan man kan bara fatta hur bra han kommer att vara i finalen om de får till upplägget rätt där. Han såg ju jättefin ut.
Troligen kan man tänka sig sista starten för året.
Det kan man ju tro. Så att är vi ju fyra.
Om det är Solvalla Grand Prix kanske också. Eller har det kört? Man kan inte hålla reda på storloppen nu för tiden.
Nej, det finns så många lopp har vi ju sagt.
Det är så många lopp. Ja, skit i det. Hur gick det då för Big Nine?
Ja, där var jag snett på det. Du frågade mig, Henrik, tror jag, fredag kväll eller lördag morgon. Och jag sa, jag räknade lite hur omsättningen var då, jämförde med V70. Det var ju ett korkat sätt att räkna. Ja, då kände jag att det blir nog 9 miljoner. Men det blev ju inte mer än styvt hälften.
Ja, bit under 5, va?
Ja, det var runt 5 där.
Du är självkritisk här.
Ja, alltså, jag ska inte hålla på och gissa på omsättningar, det är inte mitt jobb. Men nog hade jag trott på 10 miljoner. Det tror jag de flesta hade trott.
Jag är inte de första som säger det, men det är bara att hålla med dem som redan har konstaterat att vi får se det som en flopp.
Ja, men samtidigt, en fluga gör ingen sommar eller något sånt där, va?
Nej, men man får bara en chans att lansera, eller? Vad kan det heta det?
Ja, alltså det var ju en våldsam lanseringskampanj och en enorm redaktionell satsning som var inte gratis gissiga. De hade utsända runt alla fotbollsarenor i hela världen, kändes det som.
Det är den mest absurda utsändningen jag tror jag har varit med om. Att skicka en reporter och stå utanför Stadio Renato Dallara i Bologna för att lansera Big Nine. Alltså, något mer omotiverad utsändning har jag aldrig varit med om, tror jag.
Nej, men att tro...
Men det var väl kul för honom och
ja, visst. Att tro
ja,
att
det där skulle vara missundsam. Jag skulle också vilja stå utanför stadion i Bologna i alla fall en stund och sen gå och sätta mig på någon trevlig krog.
Ja, det är väl därför jag säger så här. Jag är bara avundsjuk.
Ja, men jag tänker så här, alltså, man har i alla fall inte brist på pengar om man tar den typen av, eller gör den typen av prioriteringar. Det har man ju definitivt inte. Det blir ju, alltså på söndagen hade man ju dessutom ett efterinslag där som dök upp på ATG Live där man gick igenom omgången efteråt och match för match och pratade om varför det blev som det blev och så vidare. Man följde upp Big Nine och jag tänker alltså... Det är ju inte spelstimulerande för 5 öre och jag gav mig på att prova faktiskt. Man måste ju testa.
Ja, jag också.
Ja, och jag kände fast det här kan ju jag kände ju efter en kvart. Det såg ju riktigt bra ut. Jag låg bra till på alla möjliga vis och sen när det var klart då hade
jag
fått
det innan
fem.
Lagen hade börjat göra mål då. Så
nej, men
underspel
var. Nej, men det var ju så här, det är innan hälften av matchen hade börjat i alla fall. Så var det ju.
Underspel efter en kvart.
Ja.
Ja, visst. Ser riktigt bra ut detta faktiskt.
Sen var det ändå det att man sitter där och det var det jag kände efteråt. Det är för komplicerat. Det är för konstruerat. Det är ett spel som bara initierade spelare som kan sitta och räkna på procent och potter och sånt där orkar hålla på med. För det är ju, man ska just där 1, X, 2 och sen ska man gissa om det blir fler eller färre än 2,5 mål för att få rätt. Och det går inte, det är de lätta spelen som funkar. Stryktips, Europatips där man kan 1, X, 2 eller V75 och så vidare. Vem vinner? De andra spelen är för svåra.
Du har en poäng där. Det låter kul på pappret. Men för få. För ett fåtal kanske. För det, jag tycker att upplägget är ganska kul egentligen. Men...
Ja, jag håller med dig, Henrik, där faktiskt. Nu spelar jag sällan på fotboll. Jag spelar aldrig stryktips som jag inte med på något system som Magnus gör. Eller Europatips och sånt där. Men jag tyckte ändå det var ett kittlande upplägg. Däremot spelade jag... Jo, jag spelade för 6 kronor, gjorde jag. För att bara testa. Ja, men jag ville testa kupongen.
Mm. Det var ju så. Jag vet inte om vi sa fel förra veckan, men man kan ju helgardera även då... över och under. Mm.
Det kanske... Jag har ju pratat med vänner som håller på att spela lite hit och dit. Men det, att få dem intresserade av Big Nine, det kändes besvärligt. Dessutom varje gång du säger, eller någon av er säger, någon annan säger Big Nine, så tänker jag alltid på Big Noon.
Ja, just det. Ja, det är inte orimligt.
Ja, nej, men det är väl en bra när det ändå är en travpodd det här att vi kan göra den kopplingen då. Men, nej, men jag tänker så här, det finns ingenting i det här som kan lyfta heller. Det blir inte så här att nu provade jag i lördag så ska jag berätta för mina kompisar. Det här var kul för att. Det var ju inte kul. Det finns liksom ingen, det finns ingen trigger som gör att jag vill sprida det här till någon annan heller. Det finns ingen charm i det. Det är bara konstruerat och det blir liksom, när man ska sitta där och tänka, det kan aldrig bli folkligt för att använda en.
Dessutom tror jag man har missbedömt värdet i budbäraren Ola Wenström, som naturligtvis är en ytterst dyrbar budbärare. Jag tror inte han lockar några nya proselyter till detta spel.
Han är Mr. Champions League och
ja, liksom, faktiskt.
Det känns också lite konstruerat.
Ja, det kommer väl aldrig att gå. Det var väl bara loket som kunde bära. Alltså, den senaste vi har sett som har kunnat lyfta en spelform, det är loket. Vi har inte sett någon efter det.
Han bar hela spelformen på sina axlar. Han var med i lördags. Jag tittade faktiskt en stund på Bingolotto i lördags. Så jag ville se Leif. Och han skötte en av dragningarna där. Och talade om för dem hur man skulle läsa siffror. Siffran Bertil 9.
Har han lyft två spelformer undrar jag då? Dels Bingolotto då. Och dels Riks V5-man. Det var han som verkligen fick igång onsdagarna på riktigt.
Ja, och det var ju tack vare Bingolotto-hästen då va?
Den kom väl in senare ändå? Eller nej, den kanske var den från början.
Jag vet inte.
Nej.
Det var ju någon gubbe där han berättade om, som det var något inslag om, som hade vunnit den där Bingolotto-hästen. Han vägrade åka till Stockholm. Mm. Aldrig i livet att jag åker dit. Men han fick ta mig ett hus, han dit han. Och hästen vann och han fick nog 165 000. Vad heter hästen? Sogins lillebror. Lasse Lindberg, den där lille
kroppen. Ja, just det. Ja... Det är något med sot.
Sot sitter och sånt där.
Ja. Märkvärdigt är att man från en vecka till en annan fortsatte med exakt samma spel och lag till Riks. Alltså, det var ju exakt samma.
Ja.
I övrigt. Ja, fascinerande.
Tror vi att det inte har någon framtid nu då? Big Nine?
Ja, det låter ju inte så på E2.
Nej, jag har väldigt svårt att se hur det ska kunna hända. Det måste jag säga. Mm. Nu är inte jag facit bara för att det inte tilltalar mig, men jag kände verkligen att det är som sagt för konstruerat för att folk ska.
Men det, alltså, de hade motstånd i lördags. Hårt motstånd. Svenska Spel saltar väl sin stryktipspott där med ett antal miljoner, eller?
Det tänkte jag på det, att det var det inte konstigt att de inte gjorde det här.
Ja, det var konstigt.
Premiäromgången.
Och så den här enorma bingolottomgången. Alltså det såldes bingolotter som aldrig förr i år. Men min hustru var frågad på något ställe. Men de hade inga enkellotter kvar. Man fick köpa någon sån här dubbellott. Och då kunde man ju vunnit två bilar i och för sig. Men, så att det var ju en hård spellördag.
Mm. Jag ska säga också att jag är inte avundsjuk. Nog för att jag har fantasi, men jag kan inte se att jag någonsin skulle kunna komma på en spelform som skulle kunna lyfta heller. Jag är inte avundsjuk på de som ändå försöker hitta sätt att ta marknadsandelar.
komma på något helt nytt här, Magnus. Det måste vi spåna på. Något som kan ta över hela federongen, eller vad heter det? Ja. Till nästa vecka så ska vi komma på något. Det riktiga ersättaren. Ja. Vi nämnde ju, eller tog upp i samband med vad, jag kommer knappt ihåg. Men två vi minns förra veckan. Vad var det? Helt tappat varför vi kom in på det spåret. Ja. Nej också.
Det har gått en vecka.
Starka.
Kan ni mejla oss? Vilken mejladress är det vi har, Henrik?
Veline Bocco var det ju som vi då tyckte var en alldeles enastående minnesvärd tvåa. Och sen hade vi ett par exempel till. Vi tänkte att vi kunde kanske styra igång någonting här om fler vill komma med förslag. Det har faktiskt kommit ett par under veckan och efter förra veckans avsnitt. En nämnde Sogin i derbyt mot vad heter den nu då? I Drogi, va? Nej! Utan Zenit F.
Zenit F.
Zenit F. Ju,
som jag var faktiskt på plats.
Peter Johansson, Zenit F.
1994, va? Och en häst som du säkert kommer ihåg, Katinka Rodney i Storchampionatet.
Ja, 1982 Grundin. Jag tror hon hade innerspår. Och det var en god vän från Skövde här som ägde den där hästen, och förväntningarna var stora. Hon galopperade från start, kom tillbaka och var tvåa, men Brilana Erik Berglöf vann det där loppet, och det var väl Eriks genombrott kanske inte var, men det var på något sätt hans, han återuppstod efter en han var ju egentligen dömd, tror jag, att livstids avstängning för doping sen tidigare, men den stora advokaten, vad heter han nu då? Henning Sjöström hjälpte honom loss från bojorna.
Och är den tidens Silbersky.
Ja,
som Silbersky. Som man kallade in när man var illa ute.
Ja, så var det. Silbersky var väl lärjungen där.
Just det.
Hos Henning Sjöström. Men det, alltså det finns många minnesvärda tvåor, det är jag övertygad om. Och ni där ute minns säkert era egna minnesvärda tvåor. Så kom gärna med dem. Och då ska man mejla, som du sa, men då stödjer jag dig.
podcast.trottosport@gmail.com. Dit kan man också mejla om man har andra spörsmål i för sig. Och drifta vad som helst om man har några synpunkter på avsnitten eller oss. Eller kan tänkas ta upp framöver.
Jag måste säga, jag hade ju en tvåa där. Jag trodde du skulle säga den tvåan när du sa Sogin. Men du sa ett annat lopp. Jag trodde du skulle mena Elitloppet 1996. Nej, Sogin, okay. Man såg, nu kopplar han greppet. Och sen kom den här cocktailjet som han gjorde allt för att inte vinna med, kändes det som. Och så, han vinner, kände jag. Sogin vinner, och då kom.
Men det tyckte hela Solvalla 200 kvar. Ja. Jag har aldrig sällan hört ett sånt där dån på en travbana som när han kopplar greppet där, och alla tror att han ska greja det. Han var ju väldigt populär där på eläktaren, Sogin. Och Åke Svanstedt. Och sen kom ju då den här fantastiska Hans man är längst ut.
Det var en Persson som hördes mest av alla på Valla då, kanske.
Det vet jag inte om det var, men jag hördes nog.
Ja, vad var det du fick?
Det var 4 gånger och sånt där.
Var det inte mer ändå?
Nej, kanske var mer.
Han gav 4,33.
Okej. Okay. Ja, in med minnesvärda tvåor.
Ja, alltså det, ja, ni är välkomna. En minnesvärd tvåa som sen blev etta är ju faktiskt Gigant Neo.
Ja.
2006 Prix d'Amérique. Då hade han varit tvåa i Prix d'Amérique året innan mot Jag de Bill och Evel. Och sen blev han tvåa igen, trodde vi, och vi trodde det länge.
Men
så kom då doping avslöjandet att Jag de Bill och Evel hade varit hopad, och Gigant Neo fick den där segern. Då kan man ju undra hur stod det till året innan när Jag de Bill och Evel vann.
Kan man undra.
Och vi tar upp det här för att Gigant Neo har gått till, som det brukar heta, de sälla jaktmarkerna, eller de evigt gröna ängarna.
Det är alltid det som skrivs, tycker jag. Evigt gröna ängar.
Ja, absolut. Men det var ju en fantastisk häst, alltså. Jag tror han gjorde 29 eller 30 starter i Frankrike.
Ja, jag tror det var Claes Weidenvall skrev att han var den bortglömde stjärnan, och kanske han har rätt där faktiskt.
Ja, och det kanske beror på att han tävlade hela stora delar av sin karriär just i Frankrike. Etta, tvåa i Prix d'Amérique, tvåa i Prix de France och så vidare, va, och vann Kriterium Continental där nere på franska rivieran och slog Fanny Doll. Nej, jag tror faktiskt att det är så, han blev bortglömd tack vare att han höll sig på avstånd. Men vi ska ju då komma ihåg segern i Kungapokalen när han plockade ner ganska enkelt stallkamraten och den stora favoriten Scarlet Knight.
Ja, verkligen. Det var ju inget annat än regelrätt faktiskt. Jag tror Scarlet Knight stod i typ 11-10.
Ja.
I det loppet, och som andra handare i Gigant Neo i 7 eller någonting.
Det var en långa näsornas dag.
Jag ska heller inte glömma hästens debut. Då var jag utsänd reporter på Solvalla och skrev referatet, det glömmer jag inte.
Utsänd låter bra. Nej, tog du spårvagnen? Nej, ni har inga spårvagnar.
Jag tror jag promenerade från redaktionen.
Travrondens utsände.
Ja, då när det var det här schabbiga industriområdet mellan Valla och Sundbyberg. Jag tror att jag hyllar honom rejält faktiskt, att det här kan verkligen bli något.
Lite, det var något på spåret redan då alltså.
Lite kanske.
Ja, jag tror han är den 11:e vinstrikaste svenskfödda hästen. 10:e, 11:e tror jag.
Visst provade han Cornelier också? Eller minns jag fel?
Nej, det var Scarlet Knight.
Och det var Scarlet Knight, ja. Just
han blev tvåa.
Så var det. Han tävlade aldrig i Monté Gigant Neo.
Scarlet Knight blev tvåa med Nathalie Henry. Och det var väl Jacques de Bellet, hennes pojkvän Mathieu Abrivard som vann det där då.
Ytterligare en som har... inte riktigt ännu, men snart ska hålla in geväret. Så är det Hans-Ove Sundberg.
Ja.
Kändes konstigt när beskedet kom. Ska han liksom... Han har alltid funnits där och skulle alltid finnas där. Men det, ja, allting har sin gång.
Han har ju levt en mansålder med denne man, höll jag på att säga. Men han är ju född i julenåret 1950. Och sen man blev intresserad av trav och följde travet och sen ännu mer, så har jag alltid, som du säger, funnits där.
Mm.
Alltid lika korrekt och alltid ställt upp på intervjuer och bjudit på sig själv och berättat om sina hästar. Aldrig, det känns som han aldrig har varit i kontrovers med någon. Det har han naturligtvis mellan skål och vägg, men han är sympatisk, precis som hans bror Pelle då, Per.
Mm. Och frun Rosmarie är väldigt trevlig.
Ja,
också.
Visst.
Jädra par.
Född 1950 och vann sitt första lopp som väl var Skandinavisk Grand Prix, heter den då, på Jarlsberg med Royal Scott 1970. Mm. 20 år gammal. Det var en lärling av sin bror, Per.
Mm. Vi kan väl lyssna lite här på några ytterligare hästar.
Charua Folland, Lavmettes, här kommer tre, Chairo. Charua Folland, Lavmettes på utsidan, Chairo tredje. Charua Folland eller Lavmettes där mellan Evelin och Emmy. 3-4 hästar är bredden, sista biten in mot mål. Charua Folland!
Nummer 3, Calvin Kapoor leder i nummer 8, Royal som är ute i banan. Spröken nummer 2, Magnetic Power. Det är nummer 3, Calvin Kapoor som sticker undan den sista biten. Nummer 3, Calvin Kapoor. Stefan Hultman tränar Hans-Ove Sundberg i segergest. Det är Calvin Kapoor.
Med en klar ledning här vid upploppets början för ett Scarlet's Aino. Ett Scarlet's Aino har några längder till 9 Finders Keepers. Längre ut i banan 10 Colombia Necktie. Men det är fortsatt ett Scarlet's Aino. Där bakom 10 Colombia Necktie. Scarlet's Aino!
Där hade vi Scarlet's Aino. Calvin Kapoor som han körde åt Stefan Hultman. Han var ju ordinarie kusk på honom hela karriären. Eller stort sett hela karriären, va?
Ja, det tror jag.
Sprintermästaren. Och sen, vilken var det tredje nu då?
Charua Folland.
Charua Folland, ja. Precis. 3 topphästar som han har haft. Bland många flera.
Han var ju faktiskt lite lånhyrkusk åt ganska många tränare och amatörer och sådär, va. Så att han har ju varit uppfattad som en väldigt duktig kusk.
Verkligen. Jag sa väl det någon gång. Han vann alltid lopp 7 eller 8 på Solvalla där till 12 gånger.
Jag kan säga han vann även lopp 9 en gång på Solvalla. Och jag tycker ni är alldeles för positiva här. Alltså Hans-Ove Sundberg, han vann ett lopp för mycket och det var lopp 9 den 28 juli 1999.
Det glömmer
han slog av min, den enda gången jag haft chans att ha en vinnare på Solvalla, egen ägd häst. Det var då han körde åt Stig och det gjorde han ju ofta. Men han vann med Atas Rock där. Det är 19 gånger dessutom. Oh. Jag var slagen 2 till 2,80 med min häst Sweet Lady Gale. En parentes, det finns inget ont att säga om han sover, men jag tänkte jag krysta fram det där då.
Det fanns ingen tvilling på den tiden, tyvärr.
Nej, så är det.
Ja, men vi kommer sakna honom.
Ja, som kusk och tränare, men... Mm. Vi ska minnas honom många gånger. Apropå så där, så har vi ju kanske inte nämnt då att han gav, eller vinnaroddset 52,53 1996 när han vann amatörtränare, eller med amatörtränare Krostaut, storchampionatet på Axel.
Just det.
Det har ni missat på.
Den vill du skjuta in.
Ja, alltså. En 50-åld säger storchampionat, det händer inte så jätteofta.
Nej.
Mats-Åke Törnqvist hette ägaren som tränade.
Och det då, första V65-loppet, det har vi nämnt tusen gånger, men så var det ju också.
Ja, det måste man ju nämna. Det är ju trots allt en milstolpe i svensk transportshistoria. Den som körde den hästen kan man ju inte, får man ju inte glömma.
Champion Eskilstuna, tror jag, 1975. Ja. Är det en vinnarkusk?
Som tog fram topphästar in i det sista dessutom.
Jan inte, har ju två topphästar kvar. Minst. Selected News var ju jättefin på Solvalla senast.
Mm.
Och så alla, eller din stora favorit och Henrik.
Great skills. Men... vi kom ju med vem som kommer att flytta in på och ta Hans-Oves plats på Nygård på en årsskiftet. Det är ju Svante Eriksson då på Eskilstuna som flyttar dit. Blir kvar som Sundbyholms tränare men som byter gård och byter väl upp sig lite och blir väl spännande. Och tar över Selected News då också.
Ja, och det är samma gård där Darster F en gång i tiden tränades av Olle Edin.
Mm, okej. Okay. Han höll till där. 70-80-tal. Nygård.
Nygård,
utanför eller i Nykvarn kanske, jag vet inte vilket. Ja.
Det var Olle Hedin.
Sen har jag ju lovat på Twitter, jobbigt, det var dumt kanske, att jag skulle motivera varför jag tyckte att en text i Travgaloppnytt var lite anmärkningsvärd i förra veckan, tror jag det var, det ledartexten från Truls G. Pedersen. Så jag får väl stå vid mitt kast här. Kanske. Han skriver då om också om doping frågor och jag kan väl instämma i vissa saker som han skriver om att ja, inne på vad många tränare säger i Sverige att SD inte har räckt till och kanske inte alltid velat fullt ut hitta fuskare. Men så skriver han ju då konstigt tycker jag om Popalchen-affären. Till att börja med då, om man satt vid ett restaurangbord i Malmö och detta kom på tal samma kväll som Propulsion vann Hugo Åbergs 2017, då får man ju lov att säga att man är ganska begränsad som journalist. Han verkar ju uppenbart sällsynt engagerad kring saken och att man då inte avslöjar och inte gräver och inte pekar på att noteringen står på Propulsion i Ustas databas för en dagen efter Elitloppet 2020 är ju märkligt. Kan jag tycka.
Mm. Mm.
Och då ställer man sig då dessutom frågan. När kom uppgiften in? Knappast att den fanns där 2017.
Är ju så. Nej, det kan man ju gissa sig till dem. Ganska säkert dessutom.
Mm. Om man får in en sån uppgift då, som en häst som Pedersen här uttrycker är så dopad som en häst överhuvudtaget kan bli. Skriver han. Så oavsett hur mycket substanser... Hur mycket till exempel livsfarlig kobolt en häst än får i sig så är Propulsions ärende det som är så mycket doping det överhuvudtaget kan bli. Det tycker jag också är jätte konstigt.
Ja, man kan ju inte säga att man såg på Propulsion efter det här ingreppet att han såg ut och må dåligt jämfört med vad vi har sett många kobolthästar har gjort efter.
Kobolthästar som inte klarar livhanken ens.
Nej.
På grund av...
Ja, det var märkligt.
Mm.
Jag förstod inte andemeningen riktigt om jag ska välja.
Dessutom finns det en ganska intrikat historia mellan en norrman som heter Ståle Elvekrok och Stalsett. Det var ju den här tvisten eller det avbrutna köp och affären med Pastor Steven 2019. Där Elvekrok stämde Brixton Medical för kontraktsbrott. Men där då Brixton och Stalsett ansåg sig ha rätten på sin sida. Och då är alltså Truls G. Pedersen nära vän till denna Ståle Elvekrok.
Hur gick den nu?
Det blev till slut förlikning. Ville de ha till slut Elvekrok och den här Dean Miller som också är involverad i historien. Och som Truls G. Pedersen också är vän med. Så det är väldigt geggigt här. Måste jag säga. Ja, så nu har jag... Nu har jag motiverat varför jag tycker den var jättemärklig och rätt geggig som sagt.
Apropå Propulsion, vet ni vad som händer ikväll på Eskilstuna?
Är det tisdag kväll?
Jajamän.
Är det väl någon avkomma då till Propulsion som ska debutera?
Nej, det är bättre än så. Det är, eller bättre vet jag inte, men det är Propulsions helbror i alla fall. Ja, Damien, som kostar 1,1 miljoner dollar. Netta 1,1 miljoner dollar när Redén ropade innan för 2 år sedan. Det är ganska precis på dagen, nästan 2 år sedan.
Men det var ju någon avkomma också som vann. Var det i Tyskland jag läste?
Ja, Champus. Eller Champus heter det kanske i Tyskland då. Men det är Propulsions, vad vi vet. Eller vad, jag vet inte om han hade någon annan, har någon annan avkomma som har vunnit. Men Champus vann i alla fall lopp i Tyskland i helgen.
Då är det dags. Finalmente. Det är en jackpot på rätt ställe på lördag.
Ja, ska du vara där?
Jag tror inte det blir så. Jag vågar inte efter det.
Nej,
efter
dagen.
Nej, jag hukar mig och håller mig hemma, tror jag. Men det är jackpot på Jägers. Och jag letade upp, jag var inne på Jägersros hemsida. Och då hade de ställt en fråga. Vilket är ditt bästa minne av Mylles Memorial? Skriv ner ditt minne, gilla och jarbelja det, sådär. Skrev de. Då var det någon som skrev: det är ärtsoppan som var gratis och delades ut till publiken.
Ja,
till de som var först på plats. Det är ett minne för livet som man saknas sen det slutades att delas ut. Det är en passning till så gott som någon till Jägersro att denna uppskattade ärtsoppa inte längre bjuds på. Det var ju en klassiker verkligen.
Ja, svårare än så behöver det inte vara alltså.
Nej, det verkar ju vara jätteuppskattat. Fram med ärtsoppan igen.
Ja.
Ja.
Det är ett gammalt beprövat. Det sa man väl, har man sagt länge om det här med bjud på gratis korv på travbanorna så kommer ju publiken. Det är som sagt inte svårare än så.
Ja, men just att det var något specifikt.
Ja, eftersom man hade ett, alltså det fanns ju ett nostalgiskt värde i det där också då.
Ja, existensberättigande liksom på den vis. Fint, vackert. Ja. Det blir, verkar inte bli någon ärtsoppa på lördag, men som sagt, jackpot då.
Vad är det att, ja, men om det inte blir någon ärtsoppa så kan väl du delge något minne av Mylles Memorial som är ditt bästa?
Ja, är det inte Legolas ändå? Ja. Mm. Försökte hitta det här, det var väl inget roligt lopp kanske, men han var ju som mest fascinerad vid den tidpunkten. Så. Ja, jag säger Legolas. 83 tror jag det var.
Legolas 83. Mm.
Nej då.
Det är ditt Ultimo H2 då. Spider Magnus 3. Ja, ni då. 79 Madison Avenue gillar man ju alltid. Och året före 78. Tarrock. Hur kunde han ge 10 gånger? Denna danska nationalidol.
Kan det stämma?
Tarrock. Eller det var en enastående häst. Men det var många finare på den tiden. Ja, vi kan hålla på länge och då är programtiden slut. Trendblock när vi river. Oj.
Ja. Och lite, det... lite om tackpiratens lopp. Han har vunnit ett par gånger.
Ja, åtminstone. Man har 2 år i rad.
Han har vunnit 3 år totalt. 2013, 14 och 16.
Mm.
Johnny Takte 2 gånger, Erik Adiasson en gång. Nu är det, alltså nu kan vi inte hålla på och se bakåt. Nu ska vi se framåt och vem vinner då på lördag?
Blir det tyst? Där noterar jag att Extreme kanske är med igen.
Ja, med Urberg i vagnen.
Att han kliver av sulken.
Ja, kanske. Nej, det är nog tillfälligt bara, hoppas jag.
Mm, det hoppas vi.
Ja, men han har väl något annat än lördagen. Ja.
Ja, det blir en favorit.
Kanske den eller Saren Fas.
Mm.
Ja, det är ett spännande lopp. Vi får se Born Unicorn igen också. Från bättre spår. Han satt ju fast i SM.
Ja, det blev helt tokigt. Han hamnade ju, fick ju ingen lycka från början och hamnade ju väldigt långt bak där.
Och ändå inte stort slagen av Brother Bill, så att han måste ju vara bra på Born Unicorn.
Ja.
Och sen har vi, här har vi ett skrälldrag. Upstate Face.
Mm.
SM2, Upstate Face.
Ja, intressant. Jag tänkte på det. Kan han bli bortglömd? Kan han bli bortglömd, Upstate Face? Vi spelar ju alltid in så tidigt, men han är ju än så länge väldigt lite sträckad. Kan folk missa honom, tro?
Det är klart han blir bortglömd. Eller bortglömd, men han kanske klättrar lite.
Han borde ju göra det. Han borde ju vara tidig i det här loppet ändå. Även om han fick spår 7.
Fin upplaga, tycker jag. Faktiskt.
Ja.
saknar vi ju det här V75-jubileumsloppet som numera inte finns. Men du har några drag i omgången, va, Lennart?
Nej, jag bestämde mig för att hamna snett på det i lördags med Jeppsons häst som var på väg till ledningen, så blev det naturligtvis en omstart. Och då kom man bort direkt då. Det var ju ledsamt. Så nu har jag bestämt mig för att leta upp tre riktiga skrällar. Om jag får göra det. Det är ju jackpot som sagt. Av den två. Nummer 8, Al Pacino. Dante Colgini. Skitläge, 600 meter. Men hästen var riktigt, riktigt bra i Kalmar senast. Och såg ut att vinna. Men Dante hade spelat ut sina kort lite för tidigt, speeden ebbade ut och Nugget Zone kom tillbaka och vann. Och den hästen har bara förlorat i debuten och har fyra raka sedan dess.
Ja, det sägs ju, han säger ju att det ska vara den bästa han har tränat, Magnus Lindgren, Marcus Lindgren.
Ja,
och det är ingen skam att förlora mot den.
Ja, målfoto alltså. Då fick den här hästen stryk på målfoto mot Marcus Lindgrens bästa häst någonsin. Det tycker jag är bra. Mm. Sen, nu kommer de riktiga smällarna. Thomas Dahlborg kommer vinna ett av två lopp. Nah. Men Incredible Wine var ju lite sörrom i lördags. Fick bra start andra par utvändigt. Sen bytte Dahlborg det till dödens. Och det hade jag lite svårt att förstå i för sig. Så att han blev trött. Men han fick en rejäl genomkörare. Och på lördag, ja, han blir inte sönderstrickad.
Och i vilken avdelning?
Femte. Mm. Nummer 6. Och sen ska han in och byta häst och kommer ut med Cambria i den sjätte avdelningen. Som var jätteduktig som tvåa bakom Hipsteram senast på Solvalla. Samma Hipsteram som var V75 i lördags. Cambria.
Notera att det är Axevalla hästar som så att säga gäller lite grann.
Al Pacino är Jägers OS så vitt jag vet.
Ja, men de två andra.
Ja, det blev Axevalla hästarna.
Ja. Jag noterar att MT Oscar är ute igen efter en liten paus. Det var länge sedan.
Ja, och det kanske är nyttigt att han har vilat lite.
Förmodligen. Sen noterar jag, har inte alls läst på, men den här Funny Boy som jag trodde på vid något tillfälle är ju ute igen i V75-5.
Ja, och just nu på mycket sträckad.
Mycket sträckad?
Ja, jättemycket sträckad.
Ja, det är
1%.
Okej, okay, ja. Sådär, ja. Magnus då, du, din favoritbana.
Ja, jag tänkte fråga er, vill ni ha några vinnare nu? sen måste jag säga att nu ska jag börja prata om dem som jag tänkte radda upp här, och då upptäcker jag ju en grej direkt på den jag tänkte nämna i V75-1, att det lyser två röda skor nu för första gången på jättelänge. Det var ju tråkigt, men jag säger ändå, ja, det är så, han har aldrig missat ledningen från innerspår bakom bilen. Han gick jättebra som tvåa bakom Seismic Wave senast. Han är självklart sträck, men nu blev jag lite ledsen när jag såg två röda skor. Han brukar ju gå barfota runt om, så det var lite sådär. Men i alla fall, självklart sträck. Sen i avdelning 4, tysk häst som Magnus Djuse ska köra åt Josef Fanzel. Palmyra från springspår i ett diamantstoet försök där. Det är ju Alhambra Mail står 40 meter bakom och den här Miss Moneypenny som Hans Krebas tränar. Men nu får Örjan chansen. Krebas gör en annan egen tränad häst där. Men jag tror ändå att den här Palmyra är riktigt bra. Hon kan absolut öppna så snabbt så att hon kan ta ledningen i någon lopp i Tyskland, där har han vänt henne nästan på en femöring och fått henne att gå jättefort i konstiga sådana här voltstarter. Ja, någon slags spegelvänd fransk voltstart har de ju där ibland. Och hon öppnar jättesnabbt. Jag gillar det här som jag har sett. Jag tittar flera lopp på henne där. Den tycker jag är rolig.
Ja, vinner Alhambra Mail det här loppet, då ska jag göra något som någon käckt brukar säga att man ska göra om någonting händer.
Nej, men det är just
det finns inte en möjlighet.
Nej, hon visar ju ingen form, så att det gör ju också att jag tror ännu mer än Alhambra Mail som hade visat någonting hade man ju haft stor respekt för i det här loppet. Men det är svårt att ha det nu.
Knappt då heller.
Nej, men sen hon har varit bra, men visst. Sen avdelning 5 där så kommer Edens Boy tillbaka till Sverige. Kommer ju från, det är Api Borsas häst från Nederländerna. Han var ju med i V75 som favorit i början på sommaren på Mantorp. Och tog över kommandot på sista bort och långsidan. Det var ett lopp över 2,6 och försvann ifrån allihopa. Men sen så kom en nyss nämnd Sten Hjul där med Star och Brigado och nöp han precis på linjen. Men det här är en stark häst. Jag tror att det finns chans till revansch här. Sen blir väl också den här Daniel Rydéns Bugatti Miles blir kanske stor favorit här. Tillsammans med Jörgen Westholms Parker kanske. Det ser ut så på sträcken nu och det är nog vad som. Jag tyckte en Edelsboy är en sån långtradare kallar vi den för. Så här, den tycker jag är alldeles given.
En långsam långtradare.
Och sen hade jag...
ja, just det.
Ja, alltså, ja, det blir svårt med den improviserade svenskan ibland efter en lång och intensiv dag. Sen så, vi nämnde ju Born Unicorn. Jag tycker det ska bli kul att se honom. Det är väl inte något drag, naturligtvis inte på något sätt, men det ska bli kul att se honom i det här loppet. Och sen som du nämnde där då, Lennart, Upstate Face, det är ju en av, inte årets häst, men en av de här uppstickarna som har varit spännande att se med en väldig utveckling. Så det blir kul att se honom. Så att för en gångs skull när det är på Jägersro, då sitter jag här och gnuggar händerna lite grann. Och sen kom Lennart med några drag i de loppen, ja, där jag inte har hittat något. Så att det här kan ju bli kul faktiskt. Så Henrik kanske kan krydda med något.
Ja, ja, och så köper vi på oss ett shoppa på lördag.
Ja.
Hade du någon att komma med det, Henrik, kanske?
Nej, jag måste läsa på mer. Jag har inte hunnit riktigt efter allt detta stök som varit. Men det ser ut spontant som en kul omgång. Många derbyhelgshästar som är med, noterar jag. Som man så att säga har sett då. Jag tittar inte på alla travlopp som finns numera, så kan jag säga. Så det är gynnsamt.
Nej, det finns ju så många lopp.
Det finns ju jättemånga lopp. Ja, nästa vecka BC-finaler då. Det är spännande. Återkommer vi.
BC-finaler?
Mm.
Tyckte du sa WC-finaler?
Breeders' Crown.
Breeders' Crown. Ja.
Då hörs vi igen. Nu ska jag ta ett glas vin. Jag behöver det, känner jag.
Ja.
Ja.
Välbekomme.
Blåsa ut. Ja.
Hej.
Hej.
Hej då.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.